Ja, god förmiddag, eller morgon kanske det är, men nu är det nog förmiddag när vi har fått en timme extra i natt. Kändes det bra tyckte ni? Ja, vad bra. Ni är ju här. Jättefint att jag får vara här också. Jag är så tacksam för det. Tack för förtroendet, tack för möjligheten. Jag känner lite Birger Möller som vi har varit i samma processgrupp som det heter så fint för pastorer i pingst. Jag är ju fortfarande pingstpastor får man väl säga. Jag kommer med den bakgrunden. Men sista 4 åren så har jag rest och besökt alla slags kyrkor och bibelskolor och liknande i Sverige och framförallt Västsverige då. Och får berätta om arbetet med Open Doors. Så jag är inspiratör för den organisationen. Och då undrar jag, är det någon av er som känner till Open Doors? Några? Det är några, vad bra. Då kommer det kanske bli något som ni redan har hört, men ni andra är det ju också bra att ni får chansen. Och det ska liksom väva ihop i en predikan idag. Min bakgrund annars är att jag är, som sagt, jag har jobbat i församling ungefär 30 år i och genom församlingar. Och jag är född och uppvuxen i norra Skaraborg utanför Mariestad. Vilket kanske lyser igenom ibland i dialekten, men jag är ganska anpassningsbar. Jag har ju bott nämligen på Fotö och Öckerö och Hönö i 24 år snart. Jag kom ju ut som pastor där 99 på Fotö. Så Emily och Rickard känner jag ju extra väl. Rickard och ja, han bodde ju nästan granne med mig. Härligt. Jag har mycket goa, ni förstår, eftersom vi blev kvar så trivdes vi det, så kan man ju tolka det verkligen. Ja, och jag är gift och har 2 barn som är ganska stora. De är 30 och 28 och jag har blivit morfar och farfar de sista åren. Och det är ju också fantastiskt. Nu så tänker jag att vi ska ta oss lite längre ifrån oss själva. Men samtidigt så handlar det om dig och mig, precis där vi är just nu. Därför att Open Doors är alltså en missionsorganisation. Den är allkristen. Den finns över hela världen där kristna förföljs för sin tro. Och det är många länder. Vi räknar att det är över 70 länder där det är allvarlig förföljelse eller ännu värre. Av någon form och i olika grad beroende på hur landet ser ut. Men det är många länder. Och en som en gång upplevde att han måste göra någonting. Jag vet inte om någon av er såg på det här programmet igår om Iran. Var det någon som såg på tv? Ja, ni behöver inte räcka på handen, men jag såg det här programmet och jag tyckte det var väldigt, det tog tag i en, för det var många som var djupt engagerade för andra människor och för det här landet och folket som lider så och som längtar efter frihet. Det var en man som upplevde en kallelse. Han var ganska ung då, han gick en bibelskola. Han sa om sig själv, jag är den sämsta av alla, tyckte han nästan. För han hade sån kamp inom sig. Han gick i Skottland, en bibelskola, och upplevde en kallelse från Gud. Du måste åka in i Östeuropa till de kristna. Se hur de har det, höra deras behov och försöka möta de här behoven. Det handlar om rop som hade nått hans hjärta. De hade inga biblar, de var torterade, de var fängslade, kommunistregimen var stenhård mot de kristna. Och de saknade liksom omvärldens stöd, de kände de håller på att ta koll på oss, vi behöver hjälp, vi behöver uppmuntra. Och det var liksom ett bibelord som ringde i honom, vakna upp och stärk det som finns kvar och som håller på att dö. Det är ju Jesus som säger de här orden. Och nu ska ni få se en film om hur det här faktiskt började. Och det är ifrån då om broder Andrew som vi kallar honom för. Han kommer här nu. Varsågoda. Tror vi att det ska lyckas. Yes.
When God calls you, me, anyone, it's with a plan, a purpose. He does not reveal that on the first day. If God had shown me what Open Doors one day would become, I would not have taken the first step. Absolutely not. My dislike of an organization was so big, I would never have made the first step if I had known all this today. But God is gracious. He doesn't show you where you will be after 1,000 steps. God says, take a step now, and God prepares you.
The first step resulted from a curiously placed magazine in the cellar of the Missionary Training College in Scotland, where Brother Andrew was finishing 2 years of study. The glossy, four-color publication was promoting a worldwide socialist youth festival in Warsaw.
I read about the youth organization of 96 million members. Never heard of it. We were struggling with the church getting small groups together for catechism, service, or entertainment. 96 million? It blew my mind. They have a big festival every 2 or 3 years somewhere in the world. And I looked at names. They sounded very unfamiliar to me, like closed places to me. And there was one coming up soon. So I wrote to them and said, I read about what you are doing. I would like to attend one of those manifestations, but I'm a Christian. Can I come? If I do, I will behave as a Christian.
The organizers wrote back to say he was welcome to attend the festival, but Brother Andrew would not go empty-handed.
And then the idea was born, I must go there with scriptures. So I ordered from the Scripture Gift Mission, Gospels and tracts and New Testaments in a number of communist country languages. They sent it and I organized my trip. I did not tell anybody.
While watching the final parade of communist youth at the festival, Brother Andrew gained the perspective he needed from his Bible.
And I watched that huge parade, so militant, so assertive, so aggressive, so strong seemingly. And God said, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And they were chanting and singing. I thought, you and these two guys.
At that point, Brother Andrew read the verse, Revelation chapter 3, verse 2, that became the inspiration for Open Doors Ministry.
Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how?
Ja, det är alltså ett par veckor sedan som Brother Andrew fick flytta hem till Herren. Han var 94 år. Och vi förstår att det var någonting som slog rot i hans hjärta. Och han följde den kallelsen. Han lydde Gud. Och han gjorde den här resan först ensam utan att veta hur det skulle bli. Och sen så har Gud lett det vidare och det växte arbetet. Och det var då Östeuropa, det är liksom nära oss. Det var länder som liksom var stängda. Men det fanns kristna där. Och Gud har liksom egentligen inga stängda dörrar. Det är därför det heter Open Doors. Därför att det står i Uppenbarelseboken också. Om han kan öppna dörrar, så då kan ingen stänga dem. Och han kan också stänga, då kan ingen öppna. Det är Jesus som har liksom nycklarna. Och det visade sig att det här var på Guds hjärta, för det blev så, växte så, och Gud har välsignat det här. Tänker vi på vad är det viktigaste för oss som kristna? För att våran tro inte ska liksom blåsas ut, att inte den ska dö. Jag tänker det kanske är 3G som vi kan tänka oss. Det här är ju nödvändigt för våran tro. Vi läser om det i Bibeln. Guds ord. Vi behöver det är ju liksom näring. Det handlar om att vi följer Jesus, vi kan bli uppbyggda, vi kan följa och lära oss. Guds ord. Det andra G:et är gensvar, att vi bekänner vår tro, att vi vittnar, att vi tjänar Gud, att vi liksom på det viset gensvarar. Och det tredje är gemenskap. Det här är värmen. Vi har en församling, vi har ett ställe vi möts, men framförallt har vi en gemenskap. Och den gemenskapen är jätteviktig för oss. Det är ett skydd, det är en sammanhållning, det är någonting som vi inte egentligen klarar oss utan. Det största behovet under pandemin var ju faktiskt, eller det vi liksom saknade, det var ju gemenskapen. Och vi kände ett stort behov när vi tänkte på att vi inte fick träffas. Då fick vi en liten föraning om hur det är att vara förföljd kristen. Därför att det liksom saknas något när man inte får dela sin tro. Och faktum är att det finns en stor risk när man möter förföljelse att man blir rädd. Det kan vi förstå. Om det är såna hot. Det här bibelordet, det står när Jesus talar till sina lärjungar om vad som ska ske med honom och med dem. De tror ju inte att det här är möjligt. De tror inte att Jesus ska kunna dö. De tror heller inte att de ska kunna överge honom. Ingen av dem tror det. Och han tror ju mest om sig själv. Han tänker, om alla andra lämnar Jesus ska jag inte göra det. Simon Petrus. Och Jesus visste ju mer. Han förvarnar att det kommer faktiskt bli så att du tre gånger förnekar att du känner mig. Och när Simon Petrus säger jag känner inte den mannen, så backar han från sin tro och lilla ljuset av tro håller faktiskt på att släckas. Kanske du och jag har varit där också någon gång att vi tvekar över vår tro och vi liksom till och med börjar förneka. Det kan ha varit i skolan, det kan ha varit på arbetsplatsen, det kan ha varit någon annanstans som vi känner jag stod inte upp för min tro. Jag kände att det blev för hotfullt och skrämmande. Så var det för lärjungarna. Och Simon Petrus, tre gånger påstår han att han inte känner Jesus. Men Jesus sa något mer. Han säger, jag har bett för dig Simon Petrus att din tro inte ska ta slut. Och här kommer det in liksom den verkligheten som jag idag vill att du tar med dig. Som är liksom viktigaste kanske av allt. Att vi tror på bönen i våra liv och för varann och för kyrkan, för världens kristna och för allt som händer. Sluta aldrig be. Sluta aldrig tro att bönen faktiskt är att följa Jesus. För tron höll på att släckas i lärjungarna. Men Jesus var ett steg före, för han bad för dem. Du ber för dina barn och barnbarn. Fortsätt med det. Du ber för andra som du har omkring dig. Fortsätt med det. Fortsätt tro att det är viktigt att hålla ut i bön. För den största faran för lärjungarna och för oss som kristna och för våra syskon som förföljs, det är att man blir så ensam så att man blir isolerad och att tron på så vis krymper så att man till slut inte längre kan eller orkar själv. Vi har som sagt känt av lite begränsningar, kontroll. Vi fick inte mötas på samma sätt. Vi fick inte komma i kontakt med anhöriga, kanske på äldreboende. I Kina så var det ju mycket värre. För där fick man ju inte träffas alls. Det var ju stenhård nedstängning. Man låste in folk. Och kristna ville träffas, då möttes man på internet. Det gick att göra det också. Fast det var kontrollerat en hel del och är. Det finns övervakning på många ställen i Kina. Till exempel så tvingas kyrkorna sätta upp kameror. Myndigheterna vill att man ska veta vilka går dit och vad gör de. Och vägrar kyrkan att sätta upp kameror, ja då kan den stängas eller konfiskeras. Man har mycket annan grejer till sin hjälp. De här visar var man är. Appar som kontrollerar och ansiktsigenkänning. Ja, man vet och vill veta för att kristna ska liksom kontrolleras. Särskilt de som har samröre med väst. Och när man möttes på internet så frågar man en fråga. Vad brukar vi ställa för fråga det första vi gör när vi träffas? Hej, hur är läget? Hur mår du eller hur är läget? Eller hur? Vi ställer de här frågorna. Och ibland tror vi inte att vi ska få svar ens, för vi räknar inte med att vi har så mycket tid att svara på det. Hur är det egentligen? Men i Kina så ställde man alltså frågan, vad har din tro kostat dig den sista veckan? Alltså vad är det för pris du har fått betala för att du är kristen? Och då är det ju, kan det vara att man har jätteproblem med sitt, för där man jobbar, trakasserier. Man blir mobbad på skolan, men man blir också mobbad av lärarna, för lärarna, de gör narr av en för att man är kristen. Man har inte samma möjligheter att gå i skola heller överhuvudtaget, för det är diskriminering på det för att man är kristen. Och vissa jobb kan man absolut inte få. Det finns mycket, mycket mer. Det här påminner också om Östeuropas pastorer. När vi mötte dem under kommunistregimerna för 30 år sedan, så ställde de en självklar fråga. För dem var det det. De frågade oss: vad har du för sår på kroppen för Jesus skull? Visa mig dina sår. För de var så vana vid tortyr, så de tyckte att det var självklart. Du har väl också sår för att du följer Jesus, eller? Och då kunde man ju inte annat än skämmas. För man tänkte: oj, vad kostar tron för mig egentligen? I Indien så, vi ska ta nästa bild där, så fick kristna skulden för pandemin. Man skyllde alltså från myndigheternas sida på att det är kristna som har fört hit pandemin. Och den här regimen i Indien har tyvärr blivit en nationalistisk hinduisk regim. Så hindunationalisterna styr landet och vill alltså att alla ska vara hinduer. De blev alltså inte bara hindrade från att försörja sig under pandemin, utan de fick ingen mat när myndigheterna distribuerade den via byledare. Och över hela världen så har de sista åren förföljelsen av kristna eskalerat. Idag är det var sjunde kristen över jorden som förföljs allvarligt för sin tro, eller värre. 360 miljoner kristna. Det är nästan ofattbart många. Mer än 16 dödas varje dag för sin tro i genomsnitt. Det här kan vara många fler, men det här går att bekräfta att det var just för att de var kristna som de fick ge sitt liv. Kristna möter fängelse, utfrysning, förtal, bortrövande, diskriminering och hot, våld, stölder, ödeläggelse och många övergrepp. Och ändå verkar Gud. Och många människor kommer till tro. Och en orsak till att det är så är ju att de kristna är överlåtna. De är beroende av Gud. De klarar sig inte utan honom. De kan verkligen identifiera sig med Jesus av hela sitt hjärta. Att det är faktiskt för hans skull som de lider. Det ger dem mod, det ger dem självkänsla att det är värt att följa Jesus. Det är tack vare honom vi lider. Och de liksom kan till och med se det som en ära, som vi läser om de första kristna också. Apostlagärningarna är full av det här exemplen på att människor fick lida förföljelse. Historien är full av exempel. Våran bakgrund som frikyrkor är ju att vi har varit förföljda från allra första början. I Sverige var det inte alls tillåtet att samlas och läsa Bibeln själva. Om man hade en annan dopuppfattning eller tyckte att man kunde tolka på lite annat sätt, så blev man ju faktiskt också förföljd. Och en del blev landsförvisade. Jag har det i min släkt, du har det säkert också i din släkt. Det är inte så länge sedan. Men det är någon som har betalat ett pris för oss. Någon som har liksom gått före för att vi ska kunna ha den frihet vi har idag. Är vi tacksamma? Tänker vi på vad de fick betala för pris? Vad de fick lida för sin tro? Och ändå höll de ut och de höll fast och de var modiga. Och de höll sig nära varandra och nära Gud. Det är kärleken som växer när vi upplever att det finns saker som hotar våra liv. Då kanske vi får fram mer av det som är äkta och som håller. De första dagarna av pandemin, när vi fick höra om alla sjukhus som var fulla. Visst känner ni av att det fanns en kärlek på något vis som spred sig i Sverige. Likadant när kriget började i Ukraina. Det var ungefär en vecka, så kände man nu är det kärleken som regerar. För nu är kyrkorna, vilka var först nere i Ukraina, det var Samhjälp. Det var sådana som kände vi måste finnas där. Kärleken fick tydligt visa vad den är. Alltså Guds kärlek. Den som är osjälvisk. Den som är utgivande. Den som bygger våra liv. Styrkan från Guds ande är så påtaglig. Därför att man är så beroende. Och man har liksom inget eget att bygga och lita på. Jag tror inte vi får det här att funka, men det är okej. Vad sa du? Ja, du kan vi ska se. Du kan bläddra på, ta en till där, ska se vad vi hamnar på. Ja, det har vi den. Den har vi redan sagt. Vi kan ta nästa. Ja, vi ska snart läsa det bibelordet. Tron som vi hör om och förstår våra syskon har, den inspirerar och talar till oss. För den påminner oss och väcker om att det är en naturlig konsekvens när vi följer och älskar Jesus, att det kan kosta, det kan ha ett pris. Jesus sa, har de förföljt mig så kommer de att förfölja er, för de känner varken fadern eller honom som de har sänt, som han har sänt. Jesus sa på korset, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han bad för dem som förföljde honom. Jesus säger, om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och den som vill rädda sitt eget liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt mister sitt liv? Vad kan hjälpa henne att få det tillbaka? Det här är ett utmanande budskap för oss som kanske har blivit ganska materialistiska. Det kanske till och med känns hårt att vi ska liksom förneka vårt eget. Men vi måste se det här ur perspektivet. Det är Jesu liv och vad han gjort och betyder för oss som måste vara viktigare än allt som du och jag kan bygga och skapa själva. Om vi ska ta våra kors på och följa honom så måste vi liksom tänka, jag är mindre viktig än han och hans rike. Det är så. Han kommer först och hans folk och hans rike. Det är ett utmanande budskap. Och det beror ju faktiskt på vad som är viktigt för oss. Vad vi bygger våra liv på. Att följa Jesus betyder fiendskap från världen. För världen är en ondes våld. Och det kan vara den politiska makten som gör, till exempel i Iran. Eller i Kina. Men det kan också vara en religiös makt. Och det har vi ju kombination egentligen i Iran. Och i många muslimska länder och andra länder också. Där är faktiskt, precis som vi läser om Jesus, det var ju både politisk och religiös makt som faktiskt fick honom korsfäst och dömd. Och det kan vara släktingar, det kan vara grannar, det kan vara arbetskamrater som gör livet surt, som hatar och förstör. Och då betyder identifikationen med Jesus betyder faktiskt att han har också mött fiendskap. Syndarna, som det står i Hebreerbrevet. Han har mött både våld och hat och död. Och därför kan vi, när vi möter förföljelse och våra syskon gör det, de kan räkna med att han är med dem. Att den helige ande ger dem mod och kraft. Och för att förstå liksom mer vem Gud är och handlar i en trasig värld, så har jag tagit med det bibelordet som är en av kyrkoårets texter. Det är från Psaltaren 68. Och vi ska läsa de här orden. Och vi ska tänka på att i vår värld som är i en ondes våld, så är ondskan så ofta den som liksom hörs och syns mest. Vi hör den på nyheter, vi märker liksom att det är de utsatta och svaga som råkar ut hela tiden. Men låt oss tänka på vad Gud är i detta. Vad gör han och vem är han? Sjung till Gud. Lovsjung hans namn. Kände ni det när vi gör det idag? Att det lyfter oss lite högre i vår tanke, i vår själ, i vår känsla att Gud har faktiskt kontrollen. Han är den han är. Gud är Gud även om världen ser ut som den gör. När vi lovsjunger honom så lyfts vi över våra höjder. Allt som kan skymma sikten. Så fortsätt och sjung. Lovsjung hans namn. Bana väg för honom som drar fram genom öknarna. Herren är hans namn. Jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men de upproriska bor i en öken. Detta är vem Gud är. Han som drar fram genom öknarna, genom det här karga vildmarken som är på den här jorden. Där många upplever fientlighet. Han är på deras sida. För han är de faderlösas fader. Änkornas försvarare. Han kommer alltid vara den. Han har alltid varit den. Han står på deras sida och han är för de ensamma. Den som ger ett hem. I Afrika, vi kan ta nästa bild. våra syskon i Afrika möter ett allt större motstånd och hårdare förföljelse. Det är en världsdel som ofta är under radarn eller nyheter. Det är som att Afrika finns knappt, fast den är så stor världsdel. Därför att det är inte så mycket vi har ekonomiskt tillbaka från Afrika. Det är liksom, de är fattiga och det är liksom lite, ja. Så här såg det ut för 6 år sedan. De orangea länderna är mycket allvarlig förföljelse och de mörka här är, förlåt, det här är mycket allvarlig orange och gult är allvarlig förföljelse. Så såg det ut. Så här ser det ut idag. Det är alltså 4 länder där det är extrem förföljelse. Och sen är det många länder där det är mycket allvarlig och flera där det är allvarlig. Det är ju nästan hela kontinenten. Vad är det som sker? Som inte vi får reda på av nyheter. Jo, det är islamistiska rörelser, militanta grupper kopplade till IS, minst 30 stycken vi känner till, som rör sig i gränsområdena och angriper försvarslösa byar med kristna bönder, bränner kyrkorna, dödar män, våldtar kvinnor, tillfångatar flickor, gör dem till sexslavar och mycket, mycket mer. Och lämnar överlevarna traumatiserade, trasiga, hjälplösa, föräldralösa. En del flyr från det här. De kommer till Nordafrika, de kommer inte längre. De blir utnyttjade av andra krafter, onda krafter, smugglare. Och för att komma till Europa, då får man ha enorm tur eller Guds stora försyn. Och det är väldigt få som kommer över havet och kommer in i Europa. Det här är situationen. Det är tiotusentals kristna som är fast i Nordafrika som trodde att de skulle kunna fly in till ett tryggare område. Men jag ska berätta för er om nästa bild kan vi ta. Om Mercy. Mercy James, hon blev kidnappad i 20-årsåldern. Hon var sexslav hos Boko Haram, en av de här militanta rörelserna i Nigeria. I 2 år. Och så lyckades hon fly. Hon kom hem, men hon var stigmatiserad därför att hon blev utstött. Hon har ju varit med terrorister. Byn vill inte ta emot henne. Och som ung kvinna så blev hon liksom ratad av alla. Hon hade varit med andra män. Men hon fick vård. Open Doors samarbetspartner kunde ge henne traumahjälp till hennes själ, men också fysisk vård. Och församlingsledare fick undervisning att förstå värdet av att ta emot människor som har blivit offer för våld och upprätta dem. Och så fick hon brev. Vi hade brevkampanj och det var människor, kristna från hela världen som skrev korta hälsningar på vykort och liknande. Hon fick över 20 kilo brev. Oj, ja. Men då kunde hon säga, nu vet jag att jag inte är ensam. Och andra kunde se, Gud har verkligen inte övergivit henne. Hon har en stor familj, Gud är med. Och det här har hjälpt henne. Det var ett vittnesbörd om Guds kärlek, om kristnas kärlek. Och idag är hon lyckligt gift med en kristen man som vet hennes bakgrund. Ja, Gud är hoppets Gud för de drabbade. Han är änkornas försvarare. Han hör deras rop. Han ser deras nöd. Och han har sitt folk, sina tjänare, som med den heliga andes hjälp och kärlek och mod vågar gå till dem och ge dem hopp och visa att Gud inte har lämnat eller glömt dem. Det går att bygga upp det som har raserats till det yttre och även det som har gått sönder på, på insidan. Traumahjälp är någonting oerhört viktigt, inte minst i Afrika. Själavård, uthålligt stöd, men också materiell hjälp. Mikrolån och ledarträning som gör att hoppet kan vända åter till de som har flytt sina hem. Och här finns våra samarbetspartner, lokala kyrkor, organisationer i de här länderna. Mitt i de drabbade områdena och för att möta nöden. Vi ska ta nästa bild. En av de här som också har fått stöd är Martin. Martin är en kvinna i 40-årsåldern. I hennes kyrka i Burkina Faso så hörde de rykten att det fanns oroligheter en bit bort. Det var grupper som härjade i gränsområdet till grannlandet. Men hon tänkte, det kan inte liksom drabba oss. Gud har ju, han är ju med oss. Vi ska väl inte råka ut för det här. En söndag så står hennes styrfar och predikar pastorn. Och så talar han om att vi måste förlåta våra fiender. Vi måste älska våra fiender. Precis som Brother Andrew sa, han säger till och med så här, Brother Andrew, när han börjar resa till muslimska ledare, till sådana här extrema grupper i Mellanöstern, för att tala med dem och visa på Kristi kärlek, så sa han, islam, det betyder inte det samma för mig längre som ni, som liksom ordet betyder, utan det är en akronym. I sincerely love all Muslims. Jag älskar uppriktigt alla muslimer. Och om vi älskar dem, om vi ber för dem, om vi kan till och med förlåta dem, så kommer vi inte vara rädda för dem. Och vi kommer kunna visa på Jesus kärlek. Och det har han visat själv i praktiken, Brother Andrew. Martin, hon tänkte att det här är allvar. När pastorn ställer frågan, vad är det sista Jesus säger på korset till sina lärjungar? Vad är det sista uppmaningen? Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Just det. Och det citerar hon. Gudstjänsten avslutas, de går ut, och när de kommer ut så står det fullt med beväpnade män utanför kyrkan. De känner inte igen dem, de är från en annan grupp, stam. Och de tvingar in församlingen, de bränner upp talarstolen, de bränner upp alla biblar, alla sångböcker. De för ledarna ut bakom kyrkan, och församlingen tvingas vara kvar bak under ett träd. Och de hör hur det smattrar, och de blir dödade, massakrerade helt enkelt, församlingsledarna. Och det var hennes styrpappa, det var hennes bror, det var andra släktingar med. Hon lider ett fruktansvärt trauma och en förlust den här dagen. Det var en sån utsatthet. Martin, hon säger, utan den traumahjälp jag har fått utav er skulle jag inte klara det här. Och jag lärde mig någonting. Jag lärde mig att Gud kan också hela känslomässiga sår. Med rätt behandling kan även de såren läka. Och när jag fick det förklarat för mig, så kände jag mitt hjärta fick nytt liv. Hon ber en bön. Gud, jag lyfter mina trogna ögon mot dig. Från och med nu får du ta hand om mitt liv. Dag som natt. Jag har ingen annan som kan bära min börda. Bara du, Herre. Du tillät detta ske. Nu förtröstar jag på dig. Du kommer att ta hand om mig. Jag kommer inte att släppa dig. Och det påminner ju om berättelsen också ifrån kyrkoåret om Rut och de här, ni vet, Rut som håller fast vid Naomi, som vet att där finns Gud, hennes folk, och hon följer henne. Det finns ett mod när vi hör om våra kristna syskon, om kvinnorna som är så utsatta. De är utsatta i dubbel bemärkelse, dels för att de är kvinnor och dels för att de är kristna. Gud kan vända det här till den här smärtan till välsignelse. Och jag har flera böcker med mig som handlar om just såna här grejer. Ni får jättegärna köpa med er snart jul. Man kan betala senare om man tycker att det är för dyrt nu. Men det går också att swisha eller ta med inbetalningskort. Det är de varianterna. Och inte minst det här om kvinnor är väldigt inspirerande att höra om dem. Flera böcker faktiskt. Nu ska ni få ett vittnesbörd till här, och det är från Iran. Det är ett land som är så aktuellt med allt som sker. Och förtrycket har blivit så synligt nu för världen. Deras frihetslängtan väller fram och rösterna hörs. Men det finns alltså en underjordisk husförsamling, en rörelse som bara växer. Kristna, det står en siffra, 800 000. Det kan faktiskt vara 1 miljon kristna. Och trots att det är sånt hårt tryck, så växer det här. Och det är i hemmen man möts. Muslimer kan inte gå till en kyrka. Det är ju alldeles förbjudet förstås. Men hemma kan man hänga av sig slöjan. Och man kan mötas och dela evangeliet. Och även människor som söker. Det kan vara grannar, vänner, släkt. Och så kommer den här polisen då. Religiösa polisen. Och slår till stenhårt. Med razzior och räder. Och här råkar folk ut. Ni ska få den här. Nästa person. Nästa bild. Det är en man som heter Tahir. Tahir, han var strikt muslim. Han växte upp och kände liksom att det var något han saknade. Och hans yngsta dotter Farah blev sjuk i en väldigt svår sjukdom. Livshotande. Till slut så tog Donja, hennes mamma. De hade försökt allt med läkare och muslimska ledare. Och så gick de desperat försök att få hjälp med sin 10-åriga dotters obotliga sjukdom, så går de till några kristna vänner. Och de träffas och de ber. De lägger händerna på Farah och ber för henne. Och hon blir mirakulöst helad av Gud. Och då lämnar Donia islam och börjar följa Jesus. Efter en tid kommer Tair också. Och han känner det som att alla bördor av synd lämnar honom. Han flyger, sa han. Det var det vackraste han har varit med om. Och sen när han då vill dela det här med andra, så blev det så självklart för honom att han ska skaffa material och ge till andra. Men en muslim i Iran, det liksom är olagligt att lämna islam. Det var väldigt modigt och väldigt svårt skulle det bli. För en morgon när han är på jobbet så ringer ett samtal och säger: du måste komma hem nu. Och han hör att det är någon främmande röst. Det är brådskande. Han tar sig hem. Då är det redan så att i hemmet så har det kommit en som utger sig för att vara brevbärare, knackar på, sätter in foten och bryter sig in. Det är den här säkerhetspolisen. De river upp och ner på hela hemmet, allt för att hitta bevis på att de är kristna. Och när han kommer hem så sätter de på bindel på ögonen, handbojor, sätter honom i en bil, kör iväg med honom. Frun lämnas med barnen, med tjejerna. Trauma förstås. I bilen så känner Tar, jag är inte ensam. Jesus sitter bredvid mig. Och när han kommer till fängelset så blir han så hårt misshandlad. Men dessutom så tar de ut honom på förhör varje natt. Mellan midnatt och 4 så är det stränga förhör. Och sen kastas han in i en trång cell. Och han är med om fruktansvärda saker i det här fängelset. Häktet. Till slut så är det ändå så att han släpps mot borgen. Han kommer ut. Vad gör han då? Han fortsätter. Han känner att jag vill dela evangeliet med mitt folk. Men det blir så svårt för honom till slut så att han tvingas ta det drastiska beslutet att lämna landet. De hade liksom lämnat sitt liv till Jesus, men nu blir det så farligt. Överallt är polisen efter dem. Han hittar inget jobb. Allting blir övermäktigt. Vart ska de fly? De flyr som många andra till Turkiet, grannlandet. Hoppas att komma vidare, men där blir de fast. Flyktingläger och liknande. När vi träffar honom för ett litet tag sedan så är han ändå väldigt tacksam. Han hoppas kunna återvända till sitt land och han tackar framförallt för all uppmuntran han har fått. För han har fått så många brev och vykort, hälsningar från kristna runt om i världen. Och han trodde ju att de var ensamma, att ingen tänkte på dem. Men nu vet han att många ber för oss. Och han blir tårögd. Jag förstår nu att jag är en del av en stor världsvid kyrka. De är vana vid att leva isolerat, men han upplevde att det var väldigt ensamt där de hade det sista. Vad säger Bibeln? Vi ska slå det bibelordet. Det här är också en av texterna för söndagen. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar. Tänk på dem som lider oskyldigt och som till och med utstår tortyr, som att det gäller er egen kropp. Tala om att identifiera sig. Om vi lever oss in i deras situation, att Kristus också led, han var också oskyldig, men i vårt och alla ställe så tog han synden och ondskans straff på sig. Han mötte all slags orättfärdighet av de verkligt skyldiga. Hans kropp fick utstå allt. Han säger till oss att vi ska identifiera oss med den som lider i hans kropp idag. Och Paulus uttrycker det så här: om en kroppsdel lider så lider alla de andra med den. Annars är det något allvarligt fel på vad då? På den som inte kan känna medlidande. För då tror vi kanske att vi är frikopplade från kroppen. Vi kanske missar vilka vi egentligen är. Kristus har bara en kropp. Det finns bara en Kristi kropp och det är vi tillsammans när vi håller fast vid honom och varandra. Till och med är det så här, vänner, att ska kroppen vara en och hålla samman så behövs det svaga, det sårbara, beroendet av varandra. Att det finns människor som lider, kanske till och med det. För att då kan kärleken frodas och banden kan hålla samman. Vi har behov, vi behöver varann. I bön och i kärlek. Och då blir Jesus synlig syskonkärleken kan vara levande? Varför är det så att det största hotet mot oss är inte någonting annat än det som är det allvarligaste av allt? Vet ni vad det är? Det är när Jesus säger, eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. För när kärleken kallnar till honom och till varann, då tappar vi det viktigaste av allt. Och då glider vi isär och kyrkan är inte längre kyrka, det är någonting annat. Det här är vad vi har blivit uppmanade till, att älska varandra. Att visa det i handling, gästfrihet till exempel. Men också identifiera oss med de som lider. För Gud är en Gud som drar fram genom öknarna. Han är änkornas försvarare. Han är de faderlösas fader. Han ger dem ensamma ett hem. Tänk att församlingen är det hemmet. Församlingen är den platsen där det finns möjlighet att Gud visar vem han verkligen är. Hans kärlek genom sitt folk. Det här hoppet kan synas långt borta. När krig sliter sönder länder och folk. När människor förlorar allt man har och flyr om man kan. Det liksom blir en hopplös situation, som till exempel i Syrien. Det är som att stormen aldrig vill ta slut. 11 år med inbördeskrig. Attacker från islamistiska terrorgrupper. Hot, förföljelse från den egna släkten, familjen. Diskriminering från regimen och bomber, elände. Vi tar nästa bild. Det är liksom unga som förstås flyr. Vi kan ta nästa också. De flyr och vill liksom kunna se en framtid. Kristna i Syrien har minskat från att vara flera miljoner till att idag vara en bråkdel, 638 000. Det är liksom de flesta har flytt. De ser ingen framtid. Det är ekonomisk kollaps i landet. Det finns inte brist på allting. Vi klagar, men då ska ni se hur det är där. Det är skyhöga priser och det saknas allting. Var finns hoppet? Ändå är kyrkorna fyllda. Människor som flyr, människor som söker, muslimer som söker hjälp, och de finner hjälp, för vi har samarbetsprogram med kyrkorna som vi kallar Centers of Hope. Ta nästa bild. Och här är det nog en där jag. Vi ska vara liksom, det här är något som vi håller på med just nu. Vi vill skapa ett långsiktigt arbete där kyrkorna är helhetssyn, ett center of hope där man möter människornas behov på olika sätt. Och jag tror vi hinner till slut här en liten film, den är knappt 3 minuter, som handlar om Ferial kanske de kallas, och det är just vad som händer i Syrien just nu. Låt oss ta den här bilden innan vi går på avslutning här.
يعني وصاروا يرقدوا وهيك هيك عم يبكوا يعني مين عم بيمشوا رصاص عليهم يعني مو بس من صوت بعد صوت الطيران صار في هدول الحوادث قذائف الهاوين وصار ينزل هيك البلور تكسر وهيك شغلات يعني جوزي كتير خاف على الأولاد قال نروح على اللاذقية لأنه هي المنطقة الأكثر أمان كانت بسوريا وهيك يعني طلعنا ضبضبنا وعم نبكي جبنا شوي بس تيابنا جبناهون قال الله بيدبر الله يعني الله هو ما بيتركنا أي كتير زعلت عيطت صرخت كتير بكيت بعدين في جارتي قالت لي في هون كنيسة الناصري أنا رحت فعلاً هنين كتير ساعدوني إنه مثل احتوونا مادياً وروحياً ساعدونا بالأجار البيت ساعدونا بالغذائية حسسونا أسا أكتر من أهلنا صراحة دائماً بيسألوا علينا أنا اشتغلت بالمركز وبتشكر اللي شغلني بالمركز إنه بتشتغل بحب أنا كتير بحب الأطفال وبحب أوعي الطفل على يسوع على الكنيسة. حبيت وبشكر ربي إنه الرب حطني بهذا الموقع. ما نخاف من شيء لأنه في عنا أخوة بالمسيح وعم بيساعدونا كيف ما رح. لهلا بيساعدونا إيه بلا. يعني هذا اللي عم خلتنا واقفين ما نخاف.
Ja, vi tror att kyrkan behövs mer än någonsin, så att säga. Den behövs verkligen i Syrien, Mellanöstern. Och ska den kunna det så behöver den få hjälp. Känna att de inte är ensamma. Att vi fortsätter stå med dem. Kärlek och bön. Och det här kan vi göra genom det arbete som bedrivs. Och vi är glada för att det här har blivit en sån välsignelse i det här eländet som det här landet och området upplever. Gud verkar. Det här kan man gå in på vår hemsida och det är en bönekampanj. Man kan alltså tända ett ljus virtuellt kan man säga. Och det vi hoppas få 1 miljon ljus här fram till och med slutet på november. Nästa söndag är ju egentligen International Day of Prayer for Persecution Christians. IDOP som vi kallar det för. Det bara gå in där och du kan skriva din plats, Fiskebäck. Tänk om det blir riktigt starkt ljus just härifrån området. För att det är ju fler som tänder sitt ljus så att säga, så blir det starkare ljus på över hela världen. Kolla där på vår hemsida. Och den här pastorn Edvard i Damaskus, han säger ju att det här gör att vi känner att vi kan göra ett verkligt arbete. Vi kan tjäna Gud. Vi kan dela ut, låta ljuset lysa genom oss. Vi känner oss inte ensamma. Ja, det är inte bara Satan som är verksam. Han som lurar och förleder och som skrämmer och slaktar och förgör. Jesus säger ju att vi ska se till att vi inte blir lurade. Han säger att vi ska se till att vi inte blir skrämda. För han uppträder både som en ljusets ängel och som ett rytande lejon. De kristna som förföljs, de upplever lejonet och vi kanske blir lurade istället. För som en kinesisk pastor sa, ni i väst blir inte förföljda, ni blir förförda. Materialismen håller på att liksom ta tag i oss helt. Vi fattar ibland inte varför vi är här. Vi är faktiskt ämnade för någonting mer än det materiella. Och de här tre sakerna som man sa förut, de här 3G, avsluta med det. Det ska inte djävulen få ta bort oss ifrån. Eller som jag när jag låg i lumpen och gjorde militärtjänst. Så skulle jag jobba på natten och jag tyckte det var så jobbigt. Jag ville sova och jag var så trött. Det var 3 grejer som höll mig vaken. Och det var att jag åt. När vi äter Guds ord så håller vi oss vakna. Alltså fylla oss med föda, med näring. Jag gjorde mer. Och jag såg till att jag gjorde tjänst. Jag liksom gjorde det jag skulle. Jag jobbade med grejer. Jag var väderobservatör var jag i flygvapnet. Kolla temperatur och allt vad det var. Molnbas och allt. Då höll jag mig vaken. När vi gör tjänst, när vi gensvarar på det Gud har gett oss. Då håller vi oss vakna. Vi tjänar Gud. Och det tredje, när jag faktiskt hade gemenskap. Jag hade en till som var vaken. Han var på en våning under på sambandscentralen. Vi träffades varje timme och höll oss vakna med hjälp av att umgås. Gemenskap håller oss vakna. Och det är det som hela predikan egentligen handlar om. Gemenskap, att vi faktiskt behöver se att Gud verkar framför allt på den här jorden genom den kristna gemenskapen. De som följer honom och som visar vem han är i praktisk handling. Gud älskar de utsatta, de lidande. De som är mottagliga för hans kärlek. Låt det aldrig bli stopp i dina kärlekskanaler. Utan var en kanal för detta största och viktigaste på jorden. Vilka är det som får bo kvar i öknen? Jo, det är de upproriska. De som tror att de klarar sig själva. Men vi klarar oss inte utan honom och hans kärlek. Låt oss ta Jesus på orden. Den här dagen om 2 veckor knappt. En jättebra dag att hålla det här levande. Då har vi Open Doors Day i Örebro. Tänk om några kommer härifrån. Vad kul det skulle vara. Och till sist, glöm inte att vi har möjlighet att vara med genom att få en gratis tidning hemskickad. Den här kommer varannan månad så, och däremellan kommer den bara som en bönekalender. Information, inspiration, vittnesbörd, fakta. Det här hjälper oss att identifiera oss. Och vi blir uppmuntrade också av allt. Men framförallt så växer vi också. Konkreta bönämnen. Varje dag ett konkret bönämne från den förföljda kyrkan. Skriv upp det på listan, namn och adress, så får den här gratis. Vi skulle faktiskt kunna låta den gå runt i kyrkan om det är okej. Okay. Då ligger den där, så bara skicka runt den. Och namn och adress är det viktigaste. Ska vi avsluta med att be en bön just nu? Tänk på vad vi har hört. Är det någonting som vi ska ta tag i? Finns det något steg som Gud vill att vi ska ta? Herre, vi kommer till dig just nu. Vi tackar dig för att du kallar oss att följa dig. Tack för att vi har fått svara ja på det. Så många ifrån den här orten, från den här delen av vårt land. Tack för vad du har gjort i generationer som ligger tillbaka. Tack för att du kallar oss på nytt. Här är den här tiden som är, så kanske vi skräms. Vi kanske till och med vill gömma oss för allt ont som händer. Jag ber Herre att du leder våra hjärtan så att vi kan finnas just där du vill ha oss. Vi ber för den här avslutningen av gudstjänsten att det kan fattas heliga beslut. Att du hjälper oss att av hjärtat ta de steg som du vill att vi ska ta. Även om det bara är ett steg, Herre. Hjälp oss att ta det steget. Att lyda, att följa, att lita, att älska som du. Gud, välsigna församlingen här. Välsigna ditt arbete. Alla unga, alla äldre och alla däremellan. Och vi ber också nu att våra syskon över världen ska få känna att de inte är ensamma. Att det finns en stor skara som kommer ihåg dem. Att din kärlek blir synlig i deras liv genom det som de får stöd till. Att de får nytt mod av dig, heliga ande. Och att de får kärlek att kunna till och med förlåta de som gör dem så illa. Herre, låt ditt rike komma. Vi ber att din dag ska komma snart, Herre, då du kommer tillbaka, då du gör allting nytt, då du kommer med frid och i ditt rike. Herre, vi tackar dig för att vi får bana väg för dig, att vi banar väg för ditt rike genom det som vi gör som församling och enskilda. Vi ber nu i Jesu namn. Amen. Jag står här ute med bokbordet sen, men vi ska ju ha kyrkkaffe också, och där kommer jag kunna svara på lite frågor om ni har.